är P3 Nyheter dokumentär.
They were just seen as the model Mormon family.
Hösten 2019 försvinner en 7-årig pojke i Rexburg, Idaho.
This morning the FBI and police in multiple states are searching for 7-year-old Joshua JJ Vallo and 17-year-old Tylee Ryan.
När poliserna börjar gräva i vad som kan ha hänt försvinner flera personer i pojkens omgivning.
It was the slow creep of things. Okay, now we have this missing boy. Where's the missing girl? Where's Lori? Where's Chad?
En skrämmande historia rullas upp. En historia om en romans mellan en före detta beauty queen och en sci-fi författare.
They saw themselves as the chosen ones.
Om lögner.
Is JJ safe?
He is safe and happy.
Mystiska dödsfall.
Lori married Tammy's husband Chad Daybell less than 2 weeks after Tammy died.
Och religiös extremism.
Yes, it is a true crime story, but it's only a story because of the kind of extreme political climate and these kind of trends within this religion that are becoming more and more extreme.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär om domedagsmorden i Idaho med mig, Linda Jensen Kidane. En iskall solig novembermorgon 2019 står två poliser utanför en dörr i ett bostadsområde i Rexburg, Idaho. En pojke har varit försvunnen i dagar, veckor, kanske månader. Ingen vet exakt hur länge. Husen i området är alla målade i en beige ton och gården består av kvadratiska, kortklippta gräsmattor och asfalterade gångvägar. Lite längre bort, på en kulle, reser sig en enorm vit stenbyggnad. Det är stadens mormontempel. Att runt 90% av befolkningen är mormoner märks på många sätt.
If you wanted to get a cup of coffee, that's a very difficult thing to find in Rexburg. Mormons traditionally do not drink caffeine. There's also funny things you'll notice, like one of the most popular pizza places in town is called Righteous Slice. So it's sort of talking about the righteousness of Christians and things like that.
Leah Sotilli, frilansjournalist och författare, bor i Oregon, Portland, och har skrivit boken When the Moon Turns to Blood. En bok som handlar om det här fallet och om religiös extremism i västra USA, med fokus på extremistgrupper inom mormonkyrkan. Familjen som bor i huset som de två poliserna nu står utanför är också medlemmar i den mormonska LDS-kyrkan. Pojken som är försvunnen heter Joshua, men alla kallar honom för JJ. Han bor här med sin mamma Lori och syster Tylee. Poliserna knackar på. Och en kvinna i svart hoodie, yogabyxor och blont hår ner till axlarna öppnar. Det är JJ's mamma, Lori.
Lori, I'm Lieutenant Ball from the police department. How are you? You got a minute?
På polisernas kroppskamera kan man höra Lori förklara att hennes son är hos en väninna i Arizona.
So JJ would be where?
She's in Arizona.
Who's he with in Arizona?
She's with one of my friends in Arizona.
Loris historia har uppenbara luckor. Men när poliserna lämnar lägenheten den här morgonen har de ingen aning om att det här besöket är början på en utredning som kommer att ta den ena mörka vändningen efter den andra.
All of a sudden the case, you know, that was looking for just a little boy became so complex and involved, you know, not only police in Idaho but in Arizona, Hawaii, so the police got involved there.
Trettioåriga Lori, en mamma och frisör från Austin, Texas, snurrar ett enormt lyckohjul i programmet Wheel of Fortune.
Hi, how you doing, Lori?
Lori
Ryan from Austin, Texas.
Right.
A hairstylist in Austin, hey?
That's right, the best.
How's the hair in Austin?
Hon har på sig en rosa V-ringad tröja och ler med hela ansiktet under det skarpa ljuset från studiolamporna.
Yeah!
Lori kommer tvåa och vinner $17,500. Samma år syns hon i tv-rutan igen. Denna gång i skönhetstävlingen Mrs. Texas. Hon går fram och tillbaka på scen i en turkos bikini och ler mot publiken och juryn.
Tell us who you are. What makes you tick?
Being a good mom is very important to me, and a good wife and a good worker, and being all those things together is not easy. So I'm basically a ticking time bomb.
När Lori är med och tävlar i Mrs. Texas är året 2004. Hon är gift och har två barn. Sonen Colby från ett tidigare äktenskap och dottern Tylee. Ända sedan Lori var barn har den mormonska LDS-kyrkan varit en stor del av hennes liv.
Lori Vallow is actually from Southern California. She grew up in a community that also had a large Mormon population, and her parents were big, you know, members of their local church.
När Leas och Tilly grävde i Loris förflutna hittade hon en person som är väldigt mycket som en stereotyp amerikansk filmkaraktär.
She was a cheerleader, prettiest girl in school, thought of as very well liked. As she got older, you know, she got married really young, and she started this kind of cycling through marriages. She thought of herself as very religious, but she was also living this life that was really kind of outside of what was acceptable in the Mormon church. She had all these failed marriages.
Äktenskapet med Tylees pappa är Loris tredje. Men inte långt efter Mrs. Texas-tävlingen skiljer de sig. 2006 träffar hon en ny man, Charles Vallow, en 50-årig finansiell rådgivare. De gifte sig i Las Vegas och flyttar till en villa med pool i ett gated community i Arizona. Och så adopterar de en son, Joshua, eller JJ som han kallas.
I spoke to a lot of people that they went to church with, and they were just seen as the model Mormon family. They were doing things as people thought they should. Lori taught children in the Sunday school.
Men med tiden börjar religionen att ta en allt större plats i Loris liv.
It became clear at a certain point that she just was extremely religious and was really leaning into her faith to provide that sense of specialness, I think, that she craved. And so she started to seek out this other alternative teachings that, you know, the church was cautioning people against. But she started going to these conferences, started reading books and listening to podcasts.
Journalisten Lea Sotilli har skrivit en hel del om de här alternativa grupperna som befinner sig i mormonkyrkans ytterkanter.
I think the geography is really important here. The Mormon Church has its center in Salt Lake City, Utah, which is in the western United States, and really around that area of the country is where you'll find a lot more people who have these ideas.
De här grupperna består av en mix av olika idéer och föreställningar. Men de möts alla i en slags önskan om att höja sin tro till en annan nivå. En nivå som inte är möjlig inom mainstream-kyrkan.
So within the LDS church there are people who I think really seek more knowledge, a closer relationship to God, more kind of this mystical part of things, a way to sort of level up their faith.
De här gruppernas intressen handlar om allt från astrologi och kristaller till nära döden upplevelser och den yttersta tiden. Den yttersta tiden kommer från uppenbarelseboken i Bibeln. Det handlar om tiden innan Jesus kommer tillbaka till jorden. En tid som kommer att innebära en massa hemska saker såsom naturkatastrofer, krig och hungersnöd. För mormonerna är uppenbarelseboken central. Därför är det också viktigt att vara förberedd.
There are people who have these ideas and they sort of manifest in these sort of doomsday prepper survivalist kind of mentalities that for some people just means having a lot of water in their garage or, you know, extra food, but for other people it can mean going in kind of more wild ideological directions.
Lori blir besatt av den yttersta tiden och gör vad hon kan för att förbereda sig. Hon spenderar flera timmar i kyrkan Och så fort hon sitter i bilen lyssnar hon på poddar om den yttersta tiden och nära döden upplevelser.
There's such a tense environment right now in America politically, and that was certainly going on in 2019 too. There's just been a lot of talk of violence, of civil war, and I think that's just frankly freaked a lot of people out. So I think if you already have these sort of doomsday ideas and then you look at the news and you see how, you know, tense things are, it's not that we're waiting for the end times to come, it's that they've arrived.
En höstdag 2018 träffar Lori en kvinna i kyrkan som kommer att bli hennes bästa vän.
So within her church in that suburb of Phoenix, Arizona, Lori was able to find other people that had these ideas or were interested in sort of seeking this alternative knowledge. And certainly Melanie Gibb was one of those people.
Lori och Melanie pratar om religiösa upplevelser, om Jesus återkomst. Men ja, även om annat som krångel i äktenskapet och om hur det är att vara mamma. Under hösten åker de på en roadtrip till St. George i Utah, 6 timmar bort, för att gå på en konferens. Konferensen heter Preparing a People. Och som man hör på själva namnet handlar det om att förbereda sig för den yttersta tiden. På scen står en medelålders man i vit skjorta och vinröd slips. Chad Daybell heter han. En före detta död grävare, numera författare.
For example, here's my daughter's wedding last January. Adam's kissing her and froze to her.
Han pratar entonigt, nästan mumlar fram orden, samtidigt som han visar bilder från sin dotters bröllop. Bilder på sig själv som barn, ung missionär i New Jersey och så en bild på en klipp 18 meter ovanför vattnet. Som 17-åring hoppade han från den klippan och var med om en nära döden upplevelse. En upplevelse som han menar förändrade hans liv för alltid.
I'll just briefly tell about my near death experiences. I've told them enough that I don't need a whole lot of details. But for those who haven't heard.
Han förklarar att han fick kontakt med en annan värld och efter en andra nära döden upplevelse påstår han att han började kunna se in i framtiden. Bland annat så kan han se att slutet är nära och att 144 000 människor kommer att överleva den yttersta tiden och bygga en ny civilisation. Siffran 144 000 kommer från Uppenbarelseboken i Bibeln. En siffra som Chad alltså tolkar bokstavligt. Och den stad som kommer att vara det nya Jerusalem efter världens undergång är Rexburg i Idaho. Så han flyttar dit med sin fru Tammy och deras 5 barn.
They moved to kind of outside of Rexburg, so they had quite a large swath of land that, you know, they had chickens and rabbits and things like that, and the big property with a view of the mountains.
Han driver ett bokförlag med sin fru och börjar själv att skriva sci-fi böcker.
They were books that he positioned as fiction, as stories, but with each he would say these came to me in a vision and a dream, and I think that they might be more real than fiction.
Hans böcker och föreläsningar gör att han får en del följare, och Lori är en av dem. När föreläsningen i St. George är klar sätter sig Chad vid ett bord för att sälja och signera sina böcker. Lori, som precis lyssnat på Chads föreläsning, ser sin chans.
She walked through the crowd and came up to his table and said, "I love your books," and hopped behind the table and started helping him sell his books and telling him how amazing she thought he was. So she was this just big fan.
Efter det här första mötet är de oskiljaktiga. Chad säger till Lori att de har varit gifta i tidigare liv och att hon är en gudinna. När konferensen är över åker de hem. Chad till Rexburg och Lori till Arizona. Men de håller kontakten, textar och pratar i telefon flera timmar om dagen. De ser sig själva som utvalda att leda de 144 000 människor som kommer att överleva den yttersta tiden.
they had this shared mentality that they were special in some way, and that God was directing them and speaking to them. So if they were to be cheating on their spouses, they saw it as fine in the eyes of God.
De sammankallar till möten i olika vardagsrum där Chad berättar om sina apokalyptiska scenarier. Ganska snabbt blir Chads idéer allt mer bizarra. Han skapar ett slags klassificeringssystem där han graderar folks själar. De bästa själarna är ljusa och de sämsta är mörka. Och de riktigt mörka själarna kallar han för zombies.
But after enough time, it's become pretty clear to see that anybody that was in the way of Lori and Chad having their affair and eventually, you know, being together, those people were the ones that were assessed as dark. Also, anyone who would question what they were doing.
Den första personen som drabbas är Charles, Loris man. I en intervju gjord av journalisten Nate Eaton från East Idaho News berättar Loris väninna Melanie om första gången hon fick höra att Charles var en mörk själ.
That was brought to Lori's attention by Chad on the phone call. I was in her house when that phone call came in. And he described to her that Charles was no longer Charles, that this unclean spirit has entered his body and taken over it. So he's not really Charles anymore.
Charles märker hur hans fru Lori förändras efter att hon har träffat Chad. Trots att det är hon som har en affär anklagar hon Charles för att vara otrogen. I januari 2019 kommer Charles hem från en jobbresa. Men när han försöker öppna dörren går inte. Lori har låst ut honom. Han ringer henne och barnen men får inget svar. Till slut ringer han polisen som kommer till huset. På polisens kroppskamera kan man höra hur Charles desperat försöker att förklara situationen.
She's lost her mind. I have to say it. We're LDS. She thinks she's a resurrected being and a god and member of the 144,000. She's come. Jesus is coming next year.
Okay. So what makes her a danger to herself and
she's
to others?
She threatened me, murder me, kill me.
She threatened to murder you?
Yes.
And she said, how did she do that?
Ungefär ett halvår senare, i juli 2019, får polisen ett samtal från Loris bror, Alex.
911, where is your emergency?
Lori och Alex har en väldigt nära relation, där Alex ställer upp för Lori, vad det än gäller.
Yes.
You need police or paramedics?
Both. I'm in police and an ambulance.
What's the emergency there?
I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense.
Alex förklarar att han är hemma hos sin svåger Charles. Att de hade hamnat i ett bråk. Charles hade attackerat honom med ett baseballträ och Alex hade skjutit i självförsvar. När poliserna kommer till huset i Arizona står Alex utanför. Inne i huset ligger Charles på rygg, skjuten till döds. Alex förhörs men släpps samma dag. I augusti 2019 flyttar Lori norrut till Rexburg. Hon tar med sig sin 16-åriga dotter Tylee och 7-åriga son JJ. Men det är inte bara Lori som flyttar dit, utan även hennes bror, Alex, och andra personer. Personer som alla tillhör Lori och Chads inre krets. Chad har satt ett datum för apokalypsen, den 22 juli 2020. Och listan med mörka själar blir bara längre och längre.
In a matter of 2 weeks, she starts talking about her daughter, Tylee, as a dark spirit. And then pretty quickly, a couple weeks later, Chad and Lori start talking about her son, JJ, who was 7. They started talking about him as a dark spirit, that he was a zombie.
I oktober 2019 dör ännu en person, Tammy, Chads fru.
They said she died in her sleep. You know, she was only 49 years old. She was had been training for to run a 5K race. You know, she was very active.
Några veckor senare står Chad och Lori på en strand på Hawaii. De är vitklädda och har kransar med rosa blommor runt halsen. En fotograf tar bilder. Chad håller i en ukulele. Han låtsas spela och Lori dansar. De skrattar. Det är Chad och Loris bröllopsfoton. De har precis gift sig i hemlighet.
I don't even know where to start with all this, because this is crazy.
I november 2019 ringer en orolig mormor till polisen.
And Lori never called us. She still hasn't talked to me.
JJ Vallo's grandmother. She had a very close relationship with her grandson and hadn't heard from him for months, and she got really worried.
Polisen i Rexburg får det uppdrag att titta till JJ. Och det är nu som poliserna knackar på hemma hos Lori. Lori säger att hennes son JJ är hos hennes väninna Melanie i Arizona. Men Melanie svarar inte när polisen ringer. Nästa dag står poliserna utanför Loris dörr igen. Men den här gången är de tillbaka för att göra en husrannsakan. Ingen är hemma. Vare sig Lori, hennes bror Alex eller barnen.
That's kind of when this case began, was that they couldn't tell the grandmother where her grandson was. They also now couldn't find where Tylee, her teenage daughter, was, and now Lori was missing. So pretty quickly it became news, you know, where are these children?
I december 2019 går polisen ut med två foton på Loris försvunna barn, Tylee och JJ. Det är två skolfoton. JJ med glugg och brunt hår kammat åt ena sidan. Och så stora systern Tylee med lockat mörkblont hår. Fotorna sprider sig över hela landet. I Facebookgrupper, bloggar och poddar diskuteras de två försvunna barnen från Idaho.
There was a lot of coverage on the news that there were these children. They were suddenly missing and their mother was missing too. So I think that there were just a lot of people looking.
Samtidigt dyker det upp frågetecken kring Chads fru Tammy. Var det verkligen ett naturligt dödsfall?
She was actually exhumed and they performed an autopsy on her body.
Och kort därefter dör en till person. Loris bror Alex.
So Tammy dies in October. The kids are known to be missing in November. Lori and Chad vanish, and then all of a sudden in December, Lori's brother dies suddenly.
Det blir nytt år, 2020. I januari börjar det spridas rykten. Rykten som säger att Lori och Chad är på Hawaii, samma plats där de gifte sig månader tidigare. När journalisten Nate Eaton från East Idaho News får höra det här åker han och en kollega dit. Och de lyckas hitta paret på en parkeringsplats precis efter att parets bil genomsöks av polisen.
Lori, Nate Eaton with East Idaho News. Can you tell me where your kids are? Where are your kids?
No comment.
No comment? They've been missing for 4 months. You have nothing to say? You're over here in Hawaii?
Chad och Lori håller händer. Lori har på sig svarta solglasögon, yogabyxor, en beige tröja och flipflops. Chad har sandaler, shorts och t-shirt. De är klädda för en dag på stranden.
Can you tell us what happened to Tammy? Why have you guys been in Hawaii for so long?
Journalisten Nate pepprar dem med frågor, men han får inga svar. Chad och Lori bara fortsätter att gå, tittandes ner i marken.
Listen, just tell people what's happening. There's people around the country praying for your children, praying for you guys. Why don't you give us answers?
That's great.
That's great.
I flera månader hade media målat upp en bild av att paret skulle ha gått under jord. Men i själva verket hade de hela tiden bott på ett lägenhetshotell med pool och utsikt över en golfbana. Polisen på Hawaii överlämnar ett domstolsbeslut till Lori som säger att hon måste visa upp sina barn för myndigheterna inom 5 dagar.
George, the day ended as it started, like every day since September 23rd. No sign of Lori Vallow's kids. That court-ordered deadline defied, and it's unclear what happens now.
Det går 5 dagar utan att något händer. Så Lori arresteras och ställs inför rätta i Idaho. Den 6 mars 2020 kommer Lori gåendes in i en rättssal med handfängslet framför sig.
All right.
Det är en borgensförhandling i Rexburg. Hon har på sig en orange-vit randig fängelsedräkt, orangea tofflor och rött läppstift. I den packade rättssalen sitter bland annat hennes äldsta son, Colby, och JJs mormor och morfar. Hennes nya man, Chad, sitter också där. Borgen sätts till $1 million, en summa som Lori inte kan betala. Så hon blir kvar i häktet. Under flera månader går det trögt i utredningen.
It's a big mystery, as you said right now. The kids are missing, their parents are missing, and 3 of their relatives have all died within the past 6 months. The kids' parents are also in a religious cult. Relatives think the cult may have something to do with the mom's missing kids.
Men så kopplas FBI in i fallet. Och det börjar dyka upp en hel del ledtrådar.
The FBI got involved and they started using technology to pinpoint where their locations had been. And they could see all of this activity on these certain days of Alex Cox in the backyard of Chad Daybell. And so that was what caused them to start searching in the backyard, is wondering why would Alex Cox be in this backyard?
I juni 2020 hovrar en helikopter ovanför Chads hus norr om Rexburg. Det har nu gått 9 månader sedan Loris 2 barn försvann.
All right, everybody, if you're just tuning in, Nate Eaton here up in the sky over Chad Daybell's house.
I helikoptern sitter journalisten Nate Eaton från East Idaho News och rapporterar live från polisens husransaken.
Here's what we can see. There are multiple police officers here. There's at least one canine dog. It looks like there is an area of focus in the backyard. They have set up 3 or 4 blue canopy tents. They have taped...
Utanför huset, i en silvrig SUV, sitter Chad. Polisen hade bett honom att vänta utanför medan de gör husrannsakan. När han sitter där i bilen får han ett samtal från häktet i Rexburg. Ett samtal som polisen spelar in.
Hi, babe.
Det är Lori som ringer.
Hello.
Are you okay?
No, they're searching the property.
The house right now?
Yeah.
Yeah. What, are they in the house?
No, they're out in the property.
Chad startar bilen och kör så fort han kan. Men polisen har spärrat av vägen åt alla håll. Han anhålls.
Right now we are following breaking news in Idaho where Rexburg police say human remains have been discovered on Chad Daybell's property.
På Chads bakgård hade polisen hittat mänskliga kvarlevor. Inte långt därefter kan de bekräfta kvarlevorna tillhör JJ och Tylee.
Family members are confirming to 12 News the remains belong to JJ Vallow and Tylee Ryan.
It's impossible to understand the dark road that somehow led us here.
Lori went to trial last year in 2023. She was found guilty and she was sentenced to 5 consecutive life sentences. So she will be in prison for the rest of her life for this case.
Lori döms för stämpling till mord och mord på sina 2 barn. Och stämpling till mord på Chads fru, Tammy. Under rättegången kommer det nämligen fram nya uppgifter kring Tammys död.
What they concluded was that she was likely held down by someone and suffocated.
Lori har en till rättegång planerad i början av 2025. Där hon bland annat står åtalad för stämpling till mord på sin exman Charles. Ett år efter Loris rättegång, den 1 juni 2024, döms Chad Daybell till döden för stämpling till mord och mord på sin egen fru och Loris två barn. Men när och om han kommer att avrättas är fortfarande oklart. Överklagandeprocessen kan ta flera år. Precis som hundratals andra, eller kanske tusentals, följde Leah Sotili Chad Daybells rättegång under våren 2024. Under större delen av rättegången såg Chad helt oberörd ut.
He was really kind of numb. He never really reacted much to the terrible things they were talking about in his trials. And I think that just reemphasizes sort of what I wrote about in the book. He just had this sort of numbness to death, to the suffering of others that I think got him into the position that he's in today, obviously.
Lori och Chad nekar till brott. Åklagarna i Chads rättegång menar att det var jakten på sex, pengar, makt och hans apokalyptiska världsbild som drev honom till att döda Loris två barn och sin egen fru. Leah Sotili tycker att det här fallet säger mycket mer än så. Det visar på hur religiös extremism i kombination med det rådande klimatet i USA kan leda till såna här fruktansvärda händelser.
I think with this case, it shows that these sorts of paranoid fringe ideas, they're proliferating and becoming bigger. But then when you add in this tense political and social climate that we have in America right now, it's a really fatal mix. You have people who are really, really afraid. And when you mix that with apocalyptic ideas, this could happen.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär om domedagsmorden i Idaho med mig, Linda Jensen-Kidane. Producent är Lova Ahlstrand och den här dokumentären gjordes i juni 2024. Nyhetsklippen kommer från East Idaho News, ABC News, Fox 13 Utah, Fox 10 Phoenix och Hidden True Crime Podcast.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.